Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 57. Som vi kom fram till det var nu när Blomstrand är och håller ordning på oss. Ingen aning var Blomstrand är någonstans, så
han är på, på konsert, tror jag.
Konsert?
Mm, han skickade någon bild med massa lampor och rök.
Ja, han snackade om att han var i Annexet.
Mm. Annex? Ja, visst, nu kan det stämma att han har snackat om något sånt innan han skulle göra.
Hänga med i Facebook-kanalen för fan.
Ja, nej, men jag vet, han har sagt, jag visste inte att det var i den här veckan han skulle göra det. Nej. Jag visste att han förberedde inför hans flickvän skulle åka iväg.
Ja, just det.
Men, nej, men som ni hör så har jag med mig Roger.
Hallå!
Och Tommy ersätter Blomstrand.
Tjena, tjena.
Och ja, nu så här lugnet före jättestormen. Det har börjat lite mjukt. Forza har kommit, Cuphead har kommit. Nästa vecka kommer Shadow of War. Veckan därefter South Park. Och sen börjar det bara braka loss därefter. Den 27 oktober med tre små spel: Wolfenstein, Mario och Assassin's Creed Origins.
Ja, men ointressanta.
Det är sådana små indiespel som ingen bryr sig om. Vad ska vi börja? Ska vi börja med det här lilla fotbollsspelet som kommer varje år, FIFA?
Det där lilla FIFA 18.
Som bara du har spelat, va? Jag har inte spelat.
Jag har faktiskt spelat två matcher.
Oh my god.
Ja, du var ju med i Pro Clubs där en session också.
Ja, jag har ju suttit med när ni har suttit och spelat, och som jag har förstått det så är det inte kanske det bästa FIFA som har släppts på länge.
Nej, det är väl mer för nybörjare skulle jag säga. Det är väldigt lätt att göra mål, och backlinjen, jag vet inte riktigt vad de gör. Målvakterna släpper in alla skott. De släpper in skott 2, 3, 4 meter utanför straffområdet, så det känns inte så där jätte.
Det finns varken backar eller målvakter nu.
Nej, det är bara att skjuta så blir mål.
Våga skjuta tufft i mål, som det heter.
Precis, och backarna, om man kör med lag mot lag online och man kanske jagar någon kille, ja, men då kliver de undan för att täcka en annan back, så att de gör öppet för den som har bollen. Så man kan absolut inte försvara genom att jaga bollhållaren, utan det måste vara framför bollhållaren hela tiden. Så att man, och så kan man inte riktigt spela fotbollstänk, utan det ska gå snabbt, man ska skjuta, man ska kontra och inte spela runt. Det gynnar inte att spela runt bollen. Så det känns inte som att man kan spela fotboll. Det känns absolut inte verklighetstroget på något sätt. Men alltså det är ju helt okej. Det är ju fortfarande ett roligt spel att spela, men man sitter och svär mest hela tiden. Så,
jo, jag har märkt det. Det har varit lite rageande från både dig och Blomstrand och några andra. Och pass dåligt vissa delar är då.
Men är det lite mer så arkadigt då, eller? På det sättet?
Ja, alltså det går ju väldigt snabbt. Det är bara fram och tillbaka, det är lite som tennis. Och sen plötsligt sitter den.
Okay. Så, men det gillar ju jag. Jag kan inte spela vanliga FIFA-spel. Så att jag gillar ju när det är lite mer så här, att man bara kör liksom.
Ja, många har ju framhävt det som det bästa FIFA-spelet hittills. Men det tycker inte jag.
Det har samtidigt hur kul är det om man spelar en match med en polare. Efter 20 minuter står det, om man gjort 20 mål nästan.
Ja, och jag körde
det
med,
det tar ju lite ifrån spelet.
Med Blomstrand efter 25 minuter hade vi gjort 4 mål. Så det kändes väl inte så där jätteklockrent. Han brukar vara mycket bättre än mig, men det var inte så svårt att göra mål ändå. Och om man får bollen med ryggen mot mål så är det jättelätt att bara vända och skjuta in den. Man behöver nästan inte ens sikta, utan det är bara att trycka på skottknappen så går den in. Så att de har gjort forwardsen lite overpower och målvakterna väldigt
dumma under.
Ja. Det ska väl komma någon patch här nu. Den har kommit till PC tror jag. Men jag spelar PS4-versionen och där har den inte kommit än. Kanske kommer, jag vet inte när vi kommer lägga upp det här avsnittet. Men den kanske
imorgon, fredag.
Det kan ju hinna komma till dess, men jag vet inte om det gör det.
För en som spelar typ bara sportspel för kampanjerna skull, hur är kampanjen?
Ja, du kan ju spela med en karaktär. Nu har inte jag kört det. Det men den storyn ska ju tydligen vara väldigt dålig. Men ja, de försöker i alla fall.
Men ja, jag gillade den i första spelet nämligen. Så jag vill bara veta om den var... Okej, men då kan jag inte prata med dig om det.
Nej, jag har inte kört sedan FIFA 15. Så jag har kört PES. Och jag tycker att årets PES är mycket bättre på planen. Sen FIFA har ju alla de här klubbarna och spelarna och...
Vad är det som gör PES bättre på planen, menar du?
Alltså det är mer stabilare och det gynnar att spela fotboll och spela runt och bygga upp ett anfall. Okay. Här behöver du inte bygga upp ett anfall utan det ska bara gå fort. Så de lagen som ligger lite tillbaka pressade tjänar nästan mer på det för att de kan kontra och så blir det mål på en gång.
Då kan jag förse hur många säger att det är ett jättebra spel om de får det här, att de kan göra mål hela tiden, men det får ju ändå finnas någon balans. Alltså om man ändå ska ha ett FIFA som egentligen är en simulator.
Precis.
Så närmast där vi har kommit simulator PES har ju alltid varit mer arcade-hållet. Av de två.
Ja, och det har väl pendlat lite. Men jag tycker att de i PES så tycker jag att målvakterna har blivit bättre. Men det är lite lättare att anfalla. De har dragit ner hastigheten lite grann. Speeden. Så att nu springer man inte in i backlinjen lika fort utan nu är det lättare att ta sig förbi genom att spela sig förbi än tidigare. Men målvakterna känns lite bättre än förra året.
Okej.
Så att, och sen Ultimate Team, det känns ju lite pay to win eller spela väldigt mycket matcher för att få korten på de bästa spelarna.
Jo, men så har det ju varit sen de introducerade nästan.
Ja, så att det känns, för mig känns det inte alls kul. Jag har ju kört mest pro clubs med lite folk. Och då är man ju en spelare på en position och sen ja, resten av spelarna. Man kan styra laget själv, men det är ju roligare om man har sin karaktär som man styr eller spelare som man styr. Men bottarna där är ju riktigt värdelösa.
Alltså för någon som inte har egentligen spelat FIFA sedan 08 så var jag inne och körde en, två matcher med i det här inte alternativ, vad heter det? Du sa det precis ju.
Ja, Pro Clubs.
Ja, Pro Clubs. Och alltså även om man inte vinner matcherna så kan det vara jävligt skoj att sitta och spela det bara för att man sitter och spelar med polare.
Ja, precis.
Det blir lite som alla andra co-spel, att allting är roligt att spela med andra. Alltså, det blir lite mer, man kan sitta och snacka lite skit samtidigt, spela, alltså bara ha lite kul.
Ja, exakt. Man sitter och svär lite över bottarna och är förbannad tillsammans.
Ja.
Ja, jo, men det är kul. Det är ju, jag gillar ju PES mer, men jag har ju spelat FIFA mycket mer eftersom att alla andra spelar FIFA.
Mm. Ja, men det blev så, för det är ju den största fotbollsserien, så att...
Ja, precis. Så att, men... det känns ju, FIFA 14 var väl sämre, men det känns väl lite som att...
Men de var det inte något år de sa de fokuserade på målvakterna, sen blev det något fel som patchade målvakterna mitt under, precis efter det hade släppts. Jag vet inte om det var 15 eller 16 eller när det var.
Ja, jo, men de... De brukar ju komma med någon patch efter när folk har klagat och så kommer de med någon patch. Och det verkar ju som att det händer saker här också. Så de kommer ändra här inom kort.
Det är bara lite lustigt att de släpper på PC först. Jag säger, de har ju mindre, tror att det går snabbare och släpper ut en patch där på grund av de behöver inte ha samma säkerhetscheck med plattformshållarna. Men det är lite lustigt ändå att de håller på de andra och inte släpper allting samtidigt.
Precis. De sa väl någonting innan att det skulle vara lättare att göra drömmål, och det stämmer ju. Det är ju väldigt lätt att göra.
Ja, alla typer av mål tycker jag.
Ja.
Men vad menar du med drömmål? Alltså snackar vi typ Zlatans bicykleta från halva plan och sådana grejer, eller?
Ja, kanske inte bicykleta från halva plan, men du kan ju stå långt utanför straffområdet och skjuta upp den i krysset ganska lätt.
Aha, sådana riktiga drömträffar.
Ja, precis.
Men hur är det då med typ frisparkar och straffar och sånt?
Jag har väldigt problem med straffar, men andra verkar ha ganska lätt med det. Men jag skjuter 3 meter utanför vad jag än gör, tycker jag. Så jag
har inte... Får du snart ett samtal med svenska landslaget?
Ja, precis.
Frispark är något som jag alltid har problem med i FIFA-spelen. Jag har aldrig lyckats sätta en jävla frispark i något av FIFA-spelen, tror jag.
Nej, jag har faktiskt inte jag heller. Men jag lyckades i FIFA 18 i alla fall.
Jag gillade ju innan förr i tiden när det var en pil som typ styra den där. Så,
ja.
Nu är det så, alltså jag vet inte. Jo, men jag är lite mer arkadig också. Jag vill att det ska gå snabbare och jag vill att det ska liksom, jag vill att det ska vara lite overkligt.
Ja. Jag håller med dig lite, Roger. Det var likadant när jag testade NHL 18. Det som slog mig direkt mellan FIFA 18 och NHL 18. Alltså NHL har ju ett riktigt sån här tutorial-läge. Alltså för att lära dig handkontrollen och hur du passar och skjuter och basic finesser och sånt. Men det finns ju inte i FIFA. Bra.
Nej, det finns ju något träningsläge där du kan dribbla och hålla på.
Ja, men man ska ju hitta det läget också. Det är ju gömt.
Precis, det som jag tyckte var bra med NHL, det var ju att när man kör mot folk online så kan de flesta grunderna. Det är inte jättekul att köra mot någon som inte förstår alls vad man ska göra.
Nej.
Så att,
och där finns det ju också ett 3-mot-3-läge som
det var kul.
Ja, ni har spelat NHL 18 också, va?
Nej,
ja,
jag har inte
spelat det.
Men du, nej, men då kan vi lika väl ta lite snack om det också. Nu när du verkligen tar upp det, Roger. Verkligen. Jag körde nog säkert 15-20 matcher där, 3-on-3.
Ja.
Och det var riktigt jävla kul.
Och sen smälla upp en maskot i sargen, det ser lite bizarrt ut. Och
alltså det är lite mer åt... det är ju jättearkadigt. Men det är jävligt kul.
Ja, men det gillar jag också. Men jag förstod väl inte riktigt det där med att jag gjorde mål och sen fick jag 3 mål.
Nej, alltså, men de har lite sån här NBA Jam boosters. Tror det är i tidigare delen av matchen, tror du får 3 och sen sänker och sen får du 2 och sen får du 1.
Ja, okay.
Tror det är något sånt.
Och så gjorde jag mål och då blir motståndaren av med ett mål och såna där saker.
Ja, det kan vara, kan nu vara per match också att man har sån här små boosters. Eller,
ja.
Men det blir säkert samma grej om de hade gjort mål på dig.
Precis.
Det är åt båda hållen. Det var faktiskt spelare jag verkligen gillade.
Ja.
Men just det här, det första som händer när du startar upp en NHL 18, det är att du får den här tutorialen så att du kan lära dig. Och det känns lite som att EA är väldigt arroganta med FIFA. De förutsätter att alla har spelat FIFA sedan de var små.
Ja.
Och de ska kunna allting. Nu är det NHL mer avancerat med att använda, om du vill använda analogspakarna för att skjuta och sikta och massa sådana grejer. FIFA använder mycket mindre knappar på det sättet. För du drar inte tillbaka en spak och drar fram den när du skjuter och sånt.
Precis.
Men ändå, jag tycker ändå att de kunde haft något tutorial-läge där i början. Alltså, för det kommer ju alltid finnas nya spelare.
Ja. Men i NHL så tycker jag också att de datorstyrda spelarna agerar rätt bra. Som backarna står upp på blå. Och släpper inte allt för mycket lösa puckar. Tidigare så tycker jag då har de backat hem direkt och skippat att ta pucken. Men nu är de lite mer på hugget.
Mm. Jag körde igång en spelare i deras Bio Pro-läge. Det är ju typ du skapar en helt fräsch spelare som ska du ta dig från amatör i princip till Stanley Cup-mästare och längre.
Och ja.
Då spelar du bara den spelaren i de matcherna, alltså de minuterna när du har ditt byte och sen får du sitta på bänken och vänta på ditt nästa byte och så vidare. Det var faktiskt jävligt skoj.
Ja.
Det blev lite, vad ska man säga, ett offline-läge av pro-clubs.
Precis.
Det blev samma princip, att du styr bara en spelare, och det var jävligt skoj faktiskt.
Men visst kan du göra det online också?
Ja, det kan du göra online. Men jag menar, alltså, om du inte har några vänner som är online så... Det blir det här, du spelar själv, fast det blir samma princip, det är det jag försökte komma in på. Att du spelar bara en spelare och sen sitter du där i baset och väntar på ditt nästa pass, så att säga.
Precis.
Och jag körde den här hybrid-kontroll, som var en blandning mellan den gamla klassiska 0-8-kontroll med typ 4 knappar och sen blev det några knappar till. Jag tyckte den funkar jättebra. Men båda de här två spelen, FIFA och NHL, de är inte lätta mot nybörjare som aldrig har spelat spelen innan. För det tar ju, det är en väldigt lång inlärningskurva.
Mm.
innan det, kom in där.
Det var ju därför jag gillade spela första, eller FIFA 17, för att där spelar man The Journey, och mellan matcherna så fick man ju träningspass där man lärde sig att slå långbollar, slå korta bollar, dribbla. Så hade man ju sådana mellan matcherna i hela spelet.
Ah, okej, okay, då kanske de har lagt det där istället på vänster.
Så där lärde man sig en hel del faktiskt. Plus att domaren ökade, man förbättrade sin gubbe. Men medan man gjorde de här. Det fanns ju bara att trycka och göra det automatiskt. Men då fick man inte lika mycket poäng. Utan jag tyckte det var rätt roligt att göra dem, för man lärde sig en del.
Mm. Mm. Ja, kanske man ska kolla in det, Journey. Nu är frågan alltså, Journey kom ju förra året, eller till förra FIFA var det, va? Och detta är en fortsättning då på Alexanders karriär. Man får ju en sån här introduktion, vad som hände previously on Journey typ. Alltså vad som har hänt i hans karriär än så länge. Och sen kan man då hoppa in. Så, och det är inte en jättestor, tung story grej, så att man måste verkligen spela det första för att fortsätta spela.
Nej.
Det är inte någon tv-serie precis.
Nej, det är rätt basic. Men det är ganska, jag gillar att ha något som driver mig. Alltså så, som ett början och slut på någonting.
Mm.
Så att jag gillar det faktiskt.
Ja, nu ska jag faktiskt kolla in det. När det finns tid över. Nu börjar tiden minska ännu mer. Vad är det mer? Cuphead? Har du hunnit spela någonting av det, Roger?
Jag köpte det i morse.
Har du inte hunnit spela jättemycket än?
Ja, jag har spelat 2 timmar typ.
Okej.
Okay. Jag älskar det. Jag tycker det är... Det är sånt spel som jag har haft så här, jag har varit gott liksom så här, jag kan inte bli, alltså det ser jävligt fint ut, men kan det hålla liksom? Det har gått upp och ner det där, de har ju fördröjde ju det, eller vad heter det? De sköt upp det.
Ja.
Ja, från början skulle det väl bara vara bossa, va?
Ja, men det är ganska mycket nästan bara bossa också. Jag tror de har 5 eller banor man springer igenom. Och sen är det ju jättemycket, det är bara bossa man kommer in till. Det är ju, alltså, spelet...
Hur många transporter ska mellan varje boss, så att säga?
Nej, men bossen, går man in i banan så är bossen där. Fast bossen har ju flera steg. Så att det är inte,
men då,
bara...
är det egentligen nästan bara bossstrider fortfarande.
Ja, eller? Men sen är det ju vissa banor, alltså vissa plattformsbanor också. Så att det är ju, tänk en Mario World-karta. Och går du in i en bana så kanske det är en plattformsbana. Går du in i nästa så är det en boss.
Okej.
Och det är ju liksom det här superfina grafiken som påminner om de här gamla Musse Pigg-filmerna.
Ja, den här artstylen är...
och ljudet.
Varenda trailer man sett, och så soundtracket på det. Alltså man bara sitter och gapar när man ser det. För vi som är lite äldre, jag tror Tommy räknas in där också nästan. Minst, alltså just de här, det var detta även för vår tid, men de här... 60-70-tals Disney-morgon småfilmerna, alltså med Steamboat Willie och alla dem, det är ju den här artstylen.
Ja, men det känns ju som det var någon som sa det här, kolla på Kalle Anka på julafton, de här gamla tomteverkstaden, alltså typ så. Verkligen, och sen är det ju, nu tappar jag tråden vad jag skulle säga. Prata, jag måste bara komma på vad jag hade någonting jag skulle säga om det.
Nej, jag vet inte. Alltså...
Jo, nej, alltså det, jag skulle berätta vad det går ut på. Det handlar ju om de här 2, Cuphead och, jag kommer inte ihåg vad den heter, den andra. Man, någonting, jävla ett roligt namn.
Mm, alltså...
Ja, och de förlorar mot djävulen i Dice, i tärningar. Och istället för att han ska ta deras själar så skriver de på ett kontrakt att de ska samla ihop själar som har flytt. Mm. Alltså som inte har lämnat in då. Och det är det spelet går ut på. Sen är det sån här jättegullig grafik. Och sen är det ett riktigt, alltså, riktigt shoot 'em up nästan. Alltså det är ju högt tempo hela tiden genom spelet.
Det är väl ett klassiskt smup.
Ja, du håller in skjutknappen liksom. Och sen så, plattformsbanorna är ju fiender överallt. Och sen så kan du byta vapen, köpa lite uppgraderingar och sådär.
Och bossen. Okej, det visste jag inte.
Jo, det finns lite olika sådana grejer du kan köpa. Du samlar, det finns ju så när du har klart banan så kommer det upp, du har samlat så många mynt, du har samlat, du gjorde, ja, det finns ju som går igenom då, att så man kan 100% och sådär, få betyg på varje bana. Det är inte jättelånga banor så, men och sen så när du går på en boss så går du in direkt och så kommer det go, och sen så möter du en boss, och den har ofta olika steg, eller ganska många olika steg innan man klarar den, så att så man får jobba sig igenom den och lära sig mönstret, och det är ganska så här. Jag har mött typ 3 bossar än så länge. Men de är ganska påhittiga. Alltså så, de är fyndiga. Ibland måste man måste tänka till ibland för att kunna skala den och sådär.
lära deras rörelsemönster och
ja, det är väldigt mycket Twitch, alltså man måste hela tiden så här röra sig. Och så finns ju olika, det finns ju en uppgradering, smoke bomb som heter, som gör att man kan dodga en träff. Ja, även om man blir, alltså om en fiende kommer rakt på en, trycker man då på
okay.
Ja, så dodgar man igenom och sådär. Så man, det går att ändra sin stil lite grann. Hur man vill.
Okay, okay.
Det, ja, jag tycker det, jag ska fortsätta spela lite sen. Jag tycker det är skitroligt.
Ja, och sen går det ju att spela i co-op också, om man är två stycken som man styr var sen.
Ja, det har jag inte hört så mycket att det, alltså, men jag kan tänka mig att det blir ganska hektiskt. Jag tror inte att det tillför jättemycket till upplevelsen så sätt, utan det är nog mer bara, ja, jag vet inte.
Finns det?
Det finns det, ja. Men jag vet inte, det blir nog ganska rörigt.
Ja, jag vet ju, när man spelar Resogun med två spelare så var det ju, bara där var det ju rätt rörigt.
Det är min häst, det är min häst.
Din häst!
Min hund.
Har du fått en häst nu också?
Ja. Det står en häst framför mig också, en sån liten leksakshäst. Så jag tittade på den. Det är min dotters.
Var bor du någonstans?
Ja, ja, men när jag märkte det i Resogun, jag märkte i några andra sådana snup, att först håller man reda på sina egna, alltså sina egna vapen när de skjuter. Alltså de effekterna och lasrarna och sånt. Och sen ska man hålla reda på fiendens vapen och lasrar och de skjuter. Och sen kommer då in den här tredje personen. Och som att ska man hålla reda på dem också, så man vet att ja, men de är okej, de kommer inte skada mig och så vidare. Så det kan ju bli rätt stressigt. Men,
ja.
Men som sagt, det verkar vara ganska fyndiga bossar. Så jag har hört det här, man ska spela ett memory-spel samtidigt. Och man kan inte skada den förrän man har hittat rätt på ett memory. Du vet, två oh likadana. Ja, men det är sådana häftiga. Ja, jag tycker det är ett... ja, jag gillar det jättemycket än så länge. Och det är liksom, man kan ju få det för under 200 spänn, så...
Är det så pass billigt också?
Mm. Jag köpte det för 160, tror jag.
Åh, oh, ja, nice. Okay. Kanske man ska damma av Xboxen och testa det. Då antar att det inte finns något demo ute på det, va?
Inte hört något om det i alla fall.
Nej, nu har inte jag rögon längre.
Nej,
jag är här. Jag bara, det hackar lite.
Ja, jättesynt. Men... Ja. Vad är det mer vi tänkte prata om? Ja, du kan ju bara, vi kan ju se bara prata om Forza nu redan, för du har ju också kört det innan Roger kommer tillbaka.
Ja, jag är här nu.
Nu är Roger tillbaka.
Ja, det är Discorden som vanligt som är lite så här. Men jag är
vi kan
med.
Vi kan prata Forza ändå.
Absolut.
För båda ni två har spelat det lilla Bromion-spelet. Och Roger har ju spelat den spelserien sönder samman.
Ja, det är slaviskt verkligen, och det är likadant med detta. Jag satt nu en och en halv timme precis innan vi skulle spela in här och spela. Jag kan slita mig från det.
Men du har kört med på PC, va? Jag har kört på One.
Ja, nej, jag körde
på PC. Jag körde ju Project Cars 2 på original PlayStation 4, men jag märkte ju verkligen skillnaden i grafiken direkt man slog på det. Det var mer levande, mer färger, även om det inte var HDR på...
Det är bara stor skillnad mellan Project Cars 1 och 2 också.
Det är det som är Forzas grej. Lite grann. Alltså Project Cars är jävligt detaljerat och sådär, men det är ju inte det här, alltså det är liksom inte samma, det känns inte som det är någon, det känns mer sterilt än vad Forza gör. Forza känns ju, har alltid känns levande. Alltså solen hamnar precis rätt varje gång man kommer upp för en kulle och du vet, såna här grejer.
Så att Project Cars är ju mer också att du behöver ratt och pedal för att få ut det mesta.
Ja, verkligen. Absolut. Det är ju, vad ska man säga? Sätter man på Project Cars, jag har recenserat Project Cars, jag ska recensera Forza, jag håller på med den. Alltså Project Cars 2 är ju mer som, du följer med en kompis på ett gym och han trycker i dig 3 Red Bull och sen ska ni springa där i 2 timmar och göra grejer, liksom bara fokusera på det. Medans Forza är lite mer så här, man knackar på och sen granne så, tja, kom in, ta lite kaffe, sätt dig ner, vi snackar lite skit, kom igen. Vi är bara så här, vi myser lite tillsammans. Så här.
Vi myser lite tillsammans.
Alltså, ja, men det är sån stor skillnad mellan, för alltså Project Cars är ju gjort för att spela med ratt. Jag vill säga
att... Den har ju jättefokus på att vara en simulator.
Jag som alltid spelar med handkontroll, jag kan nästan inte spela det med handkontroll, för att då måste man ha så mycket hjälpmedel på att det känns inte som att spela själv.
Ja, men jag märkte också när jag körde Project Cars 1 att jag vet inte hur många YouTube-videos jag gick igenom för att hitta inställningar för handkontrollen så att man kunde spela det hyfsat. Och
det
blir aldrig helt hundra. kändes
nej.
Som.
Har man ratt så är det säkert skitroligt. Alltså då är det där man ska skaffa. Forza är ju mer liksom, det är lite mer för alla. Det är lite mer lättillgängligt. Du kan slå på hjälpmedel, men det märks inte lika väl att du har hjälpmedel igång.
Utan förutom den här bromsfunktionen jag vet som fanns i början, då behöver man inte ens
bromsa. Ja, nej, men det stänger man av. Det vet jag inte. Det är mer bara, Forza har ju alltid en bana i början som man kör för att visa upp grafiken. Och visa liksom att så här är det. Och då har de alltid massa hjälpmedel igång. Bara för att man ska liksom känna liksom, bara få en film.
Komma in
för
i det.
Ja, det, så har det varit i alla Forza-spel. Och det stänger man ju av sen. För det, så funkar det inte. Men det är vissa grejer som jag tycker om att ha. Hjälplinjen är alltid, har ju alltid igång och sådär. Och,
den har jag alltid igång i B-spel. För att den hjälper lite sist man har lärt sig det.
Lite antisladd och sådär. Men jag brukar inte ha alltså, sen bromsar och sväng och sånt. Utan det fixar jag själv. Men alltså, grejen är att jag har ingenting emot hjälpmedel så länge jag inte märker av det. För jag vill inte märka av att jag får hjälp, utan jag vill känna mig som en racingstjärna utan att...
Det ska inte bli så att man bara håller in i gasknappen och sen kör spelet resten, för då blir det inget spel.
Nej, sen ska det inte vara... Jag ser i alla fall inte när man spelar med handkontroll på The Cars-grejen att det är liksom, det går liksom inte nästan att spela. Det blir inte alls samma.
Nej, det är väldigt svårt
att de är väldigt olika på det sättet, de här spelen. Och jag har ju alltid föredragit Forza. Forza är min favorit racing-serie och jag tycker fortfarande det ser fantastiskt. Alltså det är bilspelets Uncharted, tycker jag. Jag tycker verkligen det levererar att få liksom en grå betongbana och se vacker ut på ett sånt jävla fint sätt. De är så duktiga på det. De är så jävla duktiga på vyerna.
Ja.
Och så kör man samma bana till exempel på The Cars eller någon sån. Alltså det är två helt olika banor, känns det som. Varför att Forza har ju lagt till lite mer bazam på banorna. Mm.
Precis.
Jag vet inte hur många gånger vi har haft den här diskussionen, men jag förstår din synpunkt, alltså din hur du ser på det, men personligen så jag har inte tid att kolla på allt grafiskt godis och sånt som är runt omkring. Då skulle jag bara göra det och bara kolla på träden i buskarna och vyn och allt sånt, kommer jag köra av banan.
Men det gör jag. Men det är därför det finns en tillbakaspolningsknapp i Forza. Man trycker på Precis. Y. Så du gör det ingenting. För jag är sån, jag gasar och sen så tar jag en screenshot. Och sen, oj, nu kommer jag av vägen. Jag trycker på Y. Så backar jag lite igen. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Det kan man inte göra på The Cars. Nej. Där finns det ingen tillbakaspolningsknapp. Så jag är mer för vyerna och att det ska se snyggt ut medan jag kör som en gud, istället för att jag ska börja sitta och koncentrera mig på varvtider och hålla en linje, alltså så. Det är ju precis vad man föredrar liksom. Jag vill att bilspel ska kännas på som liksom bara.
Alltså Forza Motorsport känns lite som den perfekta mixen av arcade och simulator.
Ja. De har hittat något tidigare.
Vad sa du?
Det var ju mer tidigare. Och så har det gått. Sen kom Forza Horizon. Och sen har även grundserien blivit mer åt arkadhållet.
Men ändå behållit en hel del av simmen ändå.
Precis.
Så det känns som den perfekta blandningen.
Det är det ju. Absolut. Tycker jag.
Jag tror Gran Turismo Sport kommer ha svårt att nå upp till Forza 7 i alla fall.
Ja, jag tror det kommer vara närmare Project Cars.
Det är ju mycket, mycket närmare Project Cars-hållet. GTA är ju en simulator.
Ja. Det som Project Cars gör bra, det är att man får tillgång till alla bilar. När som helst. Man har tillgång till alla bilar i free play och sådär. I Forza har man ju inte det. Utan där, okay, man kan hyra en bil som vilken man vill och sådär. Men man kan inte modda den och sådär. Utan man måste ha köpt bilen för att man ska kunna köra med den.
Mm. Och man kan ju köpa sådana här lootboxes också och få...
Ja, det är väl kolla på. Hur sköter de det systemet? För jag ser att det har kommit väldigt mycket kritik på hur du tjänar in pengar eller för poäng och liknande till lootboxen. För att den har helt ignorerat i hur mycket hjälpmedel du har slagit igång och sådana grejer. Ja. Det känns lite som att ju mindre hjälpmedel igång, desto mer borde du poäng eller lootboxer och sånt borde man få.
Då, för du får ju inga extra pengar av att slå av hjälpmedel. Det är ju lite dumt. För det enda du får mer pengar för, det är om du höjer svårighetsgraden på motståndarna som man kör mot. Men ingenting för hjälpmedlen. Och det hade ju kunnat vara...
Det får man ju i moddarna får man ju det. Där får man ju, du får 60% extra om du använder den här modden som stänger av, sätter på ABSen eller som tar bort styrlinjen. Så alla de grejerna finns ju i moddarna som man använder på varje race. Så
det finns moddarna kan du ju få i de här lootboxens bland annat.
Ja, precis.
Så att, och så när man går upp i level så kan man ju få välja mellan att köpa en ny bil billigare eller få den gratis eller pengar eller kanske någon
Så du får inte, men får du inte rena bilar och sånt också i lootboxar eller vad är det innehållet då?
Jo.
Det beror på vilken du köper, det finns flera olika vid olika prisklasser.
Så du får inte själva boxen utan du får pengar så du får själv köpa boxen sen?
Yes.
Precis.
Man vinner inga lootboxes utan de får man köpa.
Ja, men det är nästan lite smartare för då har du ju större valmöjlighet att du kan, slipper du få det här, du får en massa boxar som, med grejer som, jag behöver inte det utan jag vill ha något annat. Och då kan du istället köpa de boxarna där som har det innehållet du vill ha.
Det finns ju liksom, ja, moddar, finns ju basic moddar, så köper du den, det kostar typ 20 tror jag, 20 000 CR. Eller så finns det den som är lite mer rare, alltså så ovanligare moddar, den kostar 50 000 och då får du fem olika, då kan du få, det är ju liksom, det är likadant med bilarna, de har ju olika hur mycket de är, hur ovanliga de är, du har ju common, uncommon, rare, legendary, precis som i allt annat liksom. Och så samlar du då och så har du chans att vinna en legendary bil och låser du upp den. Det är som att samla på hockeybilder eller vad som helst. Alla bilar, de vanligaste bilarna finns i en tier, tier 1 då, och sen tier 2 lite ovanligare bilar och så ska du samla alla bilar då.
Ja, men det känns som att det är en sån grej som vi är så pass vana i spel idag. Det samlandet.
Och
alltså jag tycker att det är rätt kul.
Vad sa du Tommy?
Jag tycker att det är rätt kul. Att köpa de där lootboxes. Jag lägger hellre pengar på det än att köpa en bil från grunden. Så man kan få något riktigt bra. Man inte vet riktigt vad man får. Det är kul när man får något bra, men det är mindre kul när man får något dåligt. Men det är spännande.
Blir det att vill du ha en bil så då köper du bilen direkt i som bilförsäljare?
Ja, du kan köpa den. I din car collection kan du köpa dem där också.
Och sen använda den. Men du kan få, men kunde du få det via boxarna också?
Ja, ja. Det finns olika boxar, de är ganska dyra, men och sen så är det ju så ju dyrare bil, varje bil har ju en siffra liksom, så köper du dyrare bil och mer ovanlig så ökar du din sån tier grej då som gör att du kan att du kommer upp och kan skaffa mer ovanligare bilar så att
det så hela ju större tiden. Samling du har desto bättre bilar kan du komma åt så att säga.
Precis. Och det är ju,
då blir det lite samlandet också.
Ja, det är ju det. Och alltså, jag har inte haft något problem med det. Men det är det att när du kör i kampanjen sen, den har ju massa olika. Det finns ju massa. Du börjar ju alltid med att köra lite med sämre bilar. Och du sen låser du upp nästa kampanj. Ju bättre du kör och ju mer du låser upp och sådär. Jag har inget problem med det. För jag tycker det är roligt liksom att jobba med upp från grunden och sådär. Det är ju så att när du väl kommer till, väljer du en ny tävling så kanske du inte har en bil där än. Då kanske du måste köpa den bilen. Och det gäller att ha pengar till den bilen för att liksom kunna, eller till en bil där för att kunna köra den tävlingen.
Men så är det väl i många bilspel att jag vet att Dirt 4 var liknande och
Drive Club
var liknande och många andra. Att när du väl går upp i steg så måste du ha en bil för just det racet så att säga. Har du inte det så får du köra tidigare race för att samla upp pengar och sen kunna köpa en bil.
Ja, jag har som sagt inte upplevt det för jag alltså det
när man jag får att man kan hyra någon bil eller låna någon bil i Dirt 4. Jag kommer inte riktigt ihåg, men då får man inte lika mycket pengar efter loppet.
Okay.
Som man får om man äger bilen själv.
Nej, så sagt, jag har inte upplevt att det har gått, att det har kommit i någon vägg, alltså att jag måste grinda eller sådär. Det är inte i alla fall. Och jag har låst upp 3 stycken tävlingar och kört ganska mycket där. Men jag har ju också fått lite extra eftersom vi fick den här VIP-grejen, Deluxe Edition-grejen, då får man ju extra grejer. Och sen får jag extra bilar för att jag har kört alla andra Forza-spel. Och då, ju mer Forza man har kört innan, desto mer grejer låser man upp.
De prenumererar de som har spelat mycket de tidigare spelen.
Och det är precis. Och det är jättebra, för jag har låst upp jättemånga bilar från Horizon och sådär som man kan använda. Och sådär. Men de som inte har kört något annat innan, jag vet inte riktigt hur mycket de har från början. Eller sådär. Så det är svårt att relatera till det här om de behöver sådär.
Jag läste ju nu, de har ju fått lite kritik för just hur de hanterar, hur mycket pengar man får, just det här med att det inte var någon skillnad på man stängde av grejer och sånt. Så nu skulle de komma ut Och just hela VIP-grejen, att folk känner sig att de fick inte ut något av sin här VIP-medlemskap från Ultimate Edition. Så nu skulle de få 1 miljon credits och 3 vila.
Ja, de fick
ja, också. Du har fått dem. Okej, okay, nu har de rullat ut. Det är perfekt. Ja.
Men jag vet inte det här med klagomålet med att man inte får mindre, det köper inte jag, för jag tror att de vill fokusera mer att man ska greja med moddarna. För det är de som gör allt sånt.
Men då liksom, känns det lite som att de inte har kommunicerat det på ett bra sätt.
Ja, för att jag har inga problem, för att här låser man upp då till exempel. Ja, kör ett lopp utan den här guidelinjen och håll dig på banan hela loppet till exempel. Mm. Eller kör ett lopp med ABS-bromsarna på och då får du kanske 1500 XP och 60% extra pengar. Liksom sådär.
Sen samtidigt, internet kommer alltid vara internet. Folk kommer alltid klaga oavsett, så att...
Ja. Nej, men jag tycker det är rätt kul att göra sånt, för då får man fokusera, man får lite uppdrag liksom i spelet. Mm. Jag tycker det är roligt att fokusera på, typ gör 6 stycken bra omkörningar eller ta 3 stycken perfekta.
Får man en bonus för det då?
Ja, och det är ju en mod då, eller som du sett lägger in då. Och sen har de användningsorden. Det är inte sådana du kan ha hela tiden. Alltså, vissa har kanske 5 gånger du kan använda det. Vissa har bara 1 gång du kan använda det.
Okay,
och sen
man vill jaga de här moddarna då?
Ja, de är förbrukningsvaror
för att,
då alltså.
Precis, man vill jaga dem för att kunna få in lite extra valuta så att säga när man spelar.
Precis, och som sagt, de är inte jättedyra att köpa de boxarna heller. Så det 20 000 eller 50 000 finns det ju att välja på där. Och då får du 5 moddar, i vilket fall som helst. Så.
Kan du bara en modd igång samtidigt? Du kan ha flera?
Nej, 3.
Okej.
Okay. Mm. 3 kan man ha. Och det är det. Jag tycker det systemet är helt okej. Okay. Jag vet inte om de har missat det, de som har klagat, eller de bara tycker att det är dumt. Jag vet inte. Jag har inga problem med det. För jag tycker det är kul att pilla med lite sånt mellan när man väntar på. För det är ganska långa laddningstider mellan banorna, när banorna laddas och sådär.
Mm.
Så att jag, det är kul att pilla om lite sånt faktiskt, tycker jag.
Mm. Vad säger du, Tommy?
Ja, alltså jag tycker att man borde få någonting om man stänger av hjälpmedlen, men det är väl helt okej att man kan använda moddarna till det, men jag hade gärna fått lite pengar i alla fall för att jag stänger av vissa saker. Och sen vet jag inte, den här highscore-listan påverkas väl inte heller beroende på vilka hjälpmedel man har.
Nej, det är också just... Skulle det vara så, så är det väldigt dåligt, för då finns det ingen anledning med en leaderboards.
Nej.
Jag har inte hunnit kolla på den så mycket, för det har precis släppts. Den var ju inte igång innan spelet släpptes.
Ah, okay.
Det var väl, Europa hade väl en del och ja, jag vet inte. Det kanske var skillnad på PC och Xbox One.
Men det känns lite som att man skulle få avdrag baserat på vad man har igång. Så att man då,
precis. Eller att de som har på alla hjälpmedel då har en leaderboard, och de som inte har
en typ sån här custom leaderboard, alltså man har grejer igång och
eller, precis.
För det känns lite som att är det någon som är väldigt bra på spelet och inte har någonting igång, ska konkurrera på leaderboards med Ulle som precis plockat upp det och slängt igång alla hjälpmedel, och det känns inte som fair play. Nu är leaderboard bara en e-penis grej, men ändå, alltså det är ju...
Jag tycker att det kan vara lite beroende från kallande att sitta och försöka köra omlopp och få bättre tider på leaderboardsen, men det är ingen gamebreaker.
Jag spelar ju aldrig multiplayer i sådana här spel. För jag är för dålig. Jag har ingen nerv, så jag spelar ju alltid. Men det som är så bra med Forza är att det är de här drivatarsen. Så det känns ju ändå lite som att, för de formar sig efter hur mycket man har kört spelen själv. Så min drivatar är jävligt bra. Och den kör ju lopp. Den kör ju lopp när inte jag är spelare överhuvudtaget. Så får man ju så här, din driver tar har varit med i 13 lopp i andra spel då. Ja, ja. Den vinner ju pengar åt mig när inte jag spelar.
Det var kul faktiskt.
Det har det alltid gjort. Alltså ända sedan de sattes in då.
Ja, det var från 5:an då.
Ja, precis. Ja. Så att den har jag ju haft igång sedan Forza 5 liksom. Så den har ju blivit ganska duktig nu.
Så den lär sig också, alltså baserat på hur du kör.
Ja, precis.
Så den lär sig inte på grund av honom själv kör, utan den baserat helt och hållet på din
körning. Om jag är aggressiv så kör den aggressivt. Om jag kör försiktigt så kör den försiktigt. Den har ju lärt sig av mig ända sedan Forza 5 då. Så den har följt med. Så att
jag trodde. Det var coolt.
Alla bilar jag möter i mina lopp är ju baserade på drivatars. Även fast när jag kör liksom vilka tävlingar som helst. Om jag kör kampanjen liksom, så är det alltid... er jag möter, alltså de som jag, mina vänner som också har kört spelet och sådär, eller andra som jag inte har Det står alltid deras sånt namn. Gamertag. Xbox gamertag över. Och sådär, och hur duktiga de är.
Men hur funkar det spelet offline? För att drivet har sig cloudbaserat.
Som du inte... Ja, så alltså, offline har jag inte kört, det vet jag inte. Det
är... Kör man offline så då är det väl ja, bottar från Microsoft som...
Ja.
Eller Turn 10 som kör. För jag kom inte in på servern någon dag och då var det Nick som jag inte kände, eller gamertag som jag inte kände igen. Så att de hittar väl på några gamertags antar jag.
Ja, men det känns ändå som att man möter någon. Man ser den här, du körde om den jävlen liksom, som man alltså så. Så det känns ändå som att man möter sina kompisar på ett annat sätt trots att man inte möter dem sådär. Det är en liten, ja, men det är ett härligt tillägg tycker jag, som jag tycker fungerar bra.
Men det är lite det här också, alltså om man har leaderboard som bara tar från sin egen vänlista. Då blir det också den här lilla grejen som du var inne på Tommy också, att alltså kul att bara köra om hela tiden för att bli bättre på leaderboards bara för att slå sina vänners scores så att säga.
Ja, jag tycker det är lite beroende från kallande och gör att man kan köra om vissa lopp. Det är lite extra. Något extra till att spela om, omspela värdet.
Ja.
Jag vet, och det är jävligt roligt. Det är jävligt roligt att köra lopp här. Jag älskar att köra lopp. Alltså, jag tycker banorna ser fantastiska ut. Det nya de har nu, Dubai-banan, tycker jag är amazing att köra.
Ja, även om det är grått och trist ute så ser det ju väldigt bra ut.
Ja, och regneffekterna är ju så... Vadå,
grått och trist i Dubai? Där skiner solen alltid.
Ja, nej, inte Dubai kanske.
Nej, men just alla vädereffekter och sånt, jag tycker det ser skitfint ut verkligen när vädret slår. Ja. Nej, jag är jätteimponerad, det är jag faktiskt. Jag tror varje gång jag sätter igång ett nytt Forza att jag ska vara liksom tröttna. Men nu har jag suttit här i hur många timmar som helst och jag tycker fortfarande det är lika roligt.
Jag ska testa, jag har kört betan på Gran Turismo nu i ett tag. Och nu får vi ju riktiga demot på måndag. En vecka innan nu spelet släpps. Så jag ska intressant testa det och sen jämföra. Mm. Men
ja, det är en hektisk bilhöst.
Ja, herregud. Alltså vi har Project Cars 2, Forza, Gran Turismo... och sen då offshootsen med Dirt och VRC.
Ja, VRC 7 håller jag ju som ett av de bästa i åren så länge. Men jag gillar ju rally som fan också. Jag tycker rallydelen i Forza 7 kunde de skippat. Och lastbilsdelen, för jag tycker inte de tillför någonting. Köra rallybilar på asfaltsvägar, jag tycker det... Jag vet inte riktigt, bara asfaltsvägar, så jag tycker inte det... Men jag tycker inte det tillför någonting.
Var det Project Cars eller Drake som hade karting? Alltså go-karts?
Det var nog Project Cars.
Det var jävligt skoj. Kör go-kart.
Ja, det var ju där i början där som man får köra några typ av kartbilar. Men jag tyckte det var så jäkla svårt.
Ja, alltså det skiljer sig lite att köra bil och köra en go-kart.
men rally var ju inte bra i Project Cars 2 heller. Alltså det var inte... Det var, jag tycker inte
fysiken. Nej, alltså Project Cars ska vara barnracing precis som Drive Club.
Ja. Nej, men jag tycker likadant i Forza. Jag förstår inte varför man behöver inte. Och sen varför man ska köra lastbilar, det förstår jag inte heller överhuvudtaget. Man kör med stora jävla lastbilar på banorna. Det,
jag har sett en screenshot på det också. Jag frågar mig varför.
Det är väl för att de ska få in så mycket bilar och fordon som möjligt. För det finns ju ganska många, jag vet, över 700 eller någonting.
Jo, men ändå. Men nu får vi se, nu kommer ju GT Sport introducera offroad racing också. Alltså rally racing. Det är inte bara barnracing som du alltid haft innan.
Nej, så ser du om det håller där. Jag har haft svårt för rallyspel när det inte är alltså, dedikerade rallyspel.
Ja, jag känner likadant. Alltså de spelen som har varit dedikerade, alltså Dirt-serien, eller sen gamla Colin McRae, V-rally och alla dem. De har gjort det riktigt, riktigt bra. Och det är bättre att fokusera på en sak och göra den bra. Än att hålla på med massa grejer och göra det mediokert.
Ja, jag håller med.
Nej, det var lite rally. Och, lite rally. Lite bilar, lite sport. Vad har vi mer? Vi kan ta den här lilla segwayen över till nu när vi ändå är inne på microtransactions och lootboxes och sånt. Så började ju Battlefront 2 beta. Började ju igår. Nu när vi spelade in det i onsdags blev det idag. Och de blev ju öppen nu från och med fredagen. Och de har ju också... de har inte lootboxes per se, utan de har ju sådana här kort... Det är man kan säga att det är lootboxes. Alltså som du, dels antingen köper du dem för riktiga pengar, eller så gör du olika uppdrag då, spela som en stormtrooper assault-klass i x antal minuter, och så får du en låda, och sen kan du få pengar så du kan köpa såna lådor. Och i de lådorna då så kan du få både vapen, delar till vapen och sådana här modifikationskort som ändrar om din spelare. Och det känns som hela Battlefront 2 är ett mobilspel. Alltså det är byggt kring det här lootboxarna, och du ska slänga massa pengar på att köpa lootboxar. Och det är väldigt tråkigt att spelet blir ett pay to win, för att har du massa pengar så är du bara att köpa massa lootboxar. Helt plötsligt så kan du ha jätteavancerade moddar som verkligen gör om din klass eller vapen.
Sådana där grejer tycker jag, det är varken kul om man nu skulle ha pengar och köpa det och vinna för att man har bäst grejer. Och det är inte kul när man inte har några bra vapen om motståndarna har väldigt bra vapen. Så det förstör ju upplevelsen oavsett.
Speciellt om det är ett multiplayer-spel. Alltså, jag har inga problem på sig, alltså med microtransactions, att man kan köpa lootboxar och sådana grejer. Alltså om spelet gör det snyggt. Kolla Overwatch till exempel, där kan du ju bara köpa till exempel vanity-grejer, alltså skins och sånt. Och det påverkar ju inte spelet. Och alltså grejer som, så fort det börjar påverka spelet, alltså när du spelar online mot andra. Visst, du kan inte gå in och specifikt säga att nu vill jag kasta 200 spänn så kan jag få det vapnet, utan det är ju lite roulett med vad du får i de här lådorna. Men ändå, har du jättetur så kan du lägga lite pengar och sen har du full uppgraderad moddar och vapen på.
Men alltså, är det skillnad på vapnen? För det första var det ju knappt någon skillnad på vapnen överhuvudtaget. Alltså det var det ju bara en laser, alltså vad man än hade. Det var ju mer bara springa runt och skjuta döda, alltså så. Det var ju inte någon, det var inte riktigt någon riktig skill i det, utan det var ju mer bara man sprang runt och sköt på varandra med en laser. Alltså, jag har inte sett någonting av detta, så jag vet inte alls hur det fungerar.
Som det är beta nu vet jag inte hur pass mycket de har tagit bort, för att varje klass har två olika vapen. Det är mycket möjligt att få mer i fulla spelet sen. Och de två vapnen du har att välja mellan, de skiljer sig inte jättemycket. Alltså statsen säger att de ska skilja sig mer än vad de verkligen gör i spelet. Okay. Men det som förändrar din gubbe är ju att varje vapen kan ju lägga på, har ju tre modslottar som du då kan lägga på en mod på, som du får antingen då via de här lootboxarna, eller att du kan bygga den själv med betala en sån här, både pengar och eller deras credits då, och sån här crafting components som du får när du spelar. Och
de, vad är det för moddar då?
Ja, det kan vara alltså ett annat sikte, eller att den förändrar hur snabbt du skjuter till exempel. Såna, okay. Det är väldigt små grejer du får via moddarna på vapnen. Det som förändrar din karaktär mest är de här kortleken. Det är såna, du har tre stycken kortplatser på din karaktär som du låser upp då ju högre du kommer med karaktären. Och där kan vara allt från att den gör om din granat från en granat till att du får en pistol som gör damage over time, till exempel då på specialisten, snipern. Och eller att du får tillbaka lite hälsa när du dödar. Alltså sådana små grejer. Och det är de här star cardsen som får du även via de här lootboxarna. Och de, har du kraftfulla sådana kort så kommer det förändra din klass jättemycket. Men lite för svar på din fråga, att det är inte, vapenmässigt så är det, skiljer det inte jättemycket mellan vapen inom samma klass. Alltså de två man hade välja mellan.
Nej. Men det var ju det som var problemet med första. För att de måste göra någonting annat, för att vapnen går inte att göra så mycket åt, för man skjuter med en laser. Nej, man behöver inte ladda om den, och alltså det finns ju inte, det
är ingen skillnad. Du har ju ammunition i dem. Eller inte ammunition, alltså de blir överhettade.
Ja, precis.
Så du har ju en sån här reload grej och skulle du laddar du om innan den blir överhettad, så laddar de precis som vanligt. Men skulle du stå och peppra och den överhettas medan du skjuter, så får du också upp den här reload barn, men då måste du trycka på en knapp för att den ska ladda om direkt. Annars så typ bränner han sig på vapnet och så tar det längre till att ladda om.
Okej, men det fanns inte i första, va?
Jag tror inte
Då har de ändrat den nu. För
de har ändrat den, alltså. Ja. För i första så var det bara en omladdning eller en cooldown-animationen och så kunde du förkorta den beroende på hur du tryckte. Den är, det är lite mer grejer i den nu. Men sen samtidigt, vapenmässigt, alltså de går ju ändå efter Star Wars, de måste ju följa de grejerna som finns i filmerna, böckerna.
Ja, men det är därför jag tycker det misslyckas som ett multiplayer, nej, för att det finns ingen dynamik i vapnen för 5 öre. Därför måste de göra andra saker som moddar som förändrar hur man spelar istället för hur vapnen förändrar. Och jag tycker det faller ganska mycket på det. Det gjorde det, jag för första spelet.
Men det är väldigt så skillnad mellan de olika klasserna också. Dels de vapnen du använder. Om du har till exempel då assault-klassen som är den här vanliga stormtroopen typ. Som har den här vanliga kända laservapnet. Och sen då om du tar en officer som har sprungit med en pistol. Snabbskjutande pistol då. Och sen har du då en snipern och den här heavy troopen. Alltså de är väldigt välbalanserade för att... just det, officeren skjuter mycket snabbare men han har inte samma räckvidd för det är inte hans roll så att säga. Sen snipern springer bara runt med snipervapen och han är värdelös i, när det kommer in i medeldistans och så vidare. Men sen då mens du spelar, detta var ju något de hade i ettan också, så tickar det på beroende på varje gång du dödar någon, skadar någon, dina, om du spelar objekt, typ rush-läget eller liknande, så får du battle points för allt du gör. Likadant ändå om du hjälper någon, får typ assist kills och så vidare. Och de här tickar då på, så att när du har visst tillräckligt många, så kan du, när du dör då och respawnar, så kan du välja då att spana in som, nu har ju bara den här Galactic Quest-banan med i betan. Så kan du spana in som ett skepp, eller att du åker runt som ett skepp, eller en jetpack soldier som kan flyga runt. Och har du tillräckligt mycket poäng så har du den här heroes ändå, Han Solo, Chewbacca, Darth Maul och så vidare. Och de kan du bara använda en gång. Dör du så kan du inte använda dem om du inte har tillräckligt mycket pengar för att köpa dem igen. Det som de verkligen har fixat då från ettan, det är att de här hjältarna känns inte overpowered. Alltså de är inte odödliga när de springer runt, utan det är inga problem för en vanlig assault trooper och skjuta ner en Darth Maul som springer och rusar mot dig. Om du är bra på det. För att han slår inte iväg dina kulor som man gör typ i filmerna. Alltså som Jedi gör och sådana grejer. Så att är du alltså hyfsat spelare, så kan du faktiskt skjuta ner dem innan de hinner skada dig, så att de är inte overpowered. Och när man väl spelar som de själv, så känns det som att man dör väldigt lätt, så att den balansen har de inte hittat helt än. Men det är inte det här problemet som det var i ettan, att så fort någon spanade in Han Solo, då var matchen körd.
Ja. Det var ju mer en gimmick där, för att man skulle ha med hjältarna på ett sätt som...
Ja, det är det här också. För de kostar ju ändå 5000 battle points, många av de hjältarna. Och det tar en stund beroende på hur bra det är och få in dem. Och nu i betan så har vi det här Galactic Quest-läget som är, det är typ rush mode. Du ska antingen som de här droid armyn, du ska inta ett fort och den andra sidan ska försvara sig, och sen är ni 3 eller 4 steg och som går, först tar du ett steg och sen nästa steg och så vidare. Sen har den här ett 8v8-läge. Här var det att rebellerna ska försvara en artefakt på, och sen då ska imperiet då sno den här artefakten och transportera den därifrån. Men den banan är riktigt, riktigt obalanserad. För att det enda som hände i varenda match, spanade du som stormtroopers, så stod alla rebellerna där de skulle lämna den artefakten och sticka därifrån med. De bara ställde sig på det stället och väntade in stormtrooperna. Där kom du som en eller två pers och skulle lämna den. Ja, då fick du till ett lag i ansiktet direkt. Så den måste de göra om. För att det var alldeles mycket camping i det. Och sen då introducerade de det folk skrek som mest efter i ettan. rymdstrider. Åka runt i din TIE Fighter och din X-Wing och E-Wing och hela balletten och slåss
det, ut i rymden. Det var skittråkigt det första, alltså när man spanade en sån, för det gick inte styra dem.
Nej, alltså de lägena, mekaniken där för styrningen där var riktigt dålig jämfört med, nu är det riktigt, riktigt bra. Det var riktigt, riktigt roligt och även om jag är totalt värdelös på att flyga så, alltså kör runt där, man kände sig precis som, alltså, som man satt i filmen och spelade och körde runt. Och sköt från den här TIE Fightern eller X-Wingen. Det var fruktansvärt roligt spelläge. Så det känns som att de har verkligen tagit åt sig kritiken från ettan att måste ha innehåll i spelet.
Ja, jag är ju sugen på kampanjen. Det är därför jag... Alltså jag tror fortfarande... Herregud. Jag har ju svårt att placera det här som ett multiplayer-spel att, som kommer hålla. För att jag känns att det inte finns... Det finns liksom ingen... Jag har inte sett tvåan. Men alltså det här med dynamiken i striderna, att det ska, att det blir något som håller en längre tid.
Så. Nej, det finns andra spel som gör det bättre.
Ja. Det är därför jag är sugen på alltså en kampanj i den här grafiken och så, det ser ju magiskt ut liksom.
Ja, alltså det vi har sett från både från in-game och cutscene, så jag kommer ju plocka upp spelet enbart för kampanjen. Mm. Det är första gången på typ 100 år vi får ett riktigt Star Wars-spel som verkligen kan leverera. Och nu snackar vi alltså ändå Amy Henning bakom rodret. Det är ju... Så att jag har väldigt stora... Eller är det... Nej, det är inte Henning som gör detta. Det är väl Jade...
Jade Raymond.
Jade Raymond som skapade Assassin's Creed. Eller vad man har skapat som ligger bakom detta. Amy kommer senare. Men Jade har ju också rätt bra credit tidigare. Men kampanjen är verkligen det som jag ser fram emot. Sen kommer man ju sitta och spela några multiplayer matcher här och där med polare bara för att, ja, det blir en online-grej att sitta och snacka skit samtidigt som man spelar och sånt. Men det blir inte, alltså vill man ha ett riktigt rent multiplayer-spel så finns det ju bättre, definitivt. Men är man Star Wars-nörd så kommer man nog gilla detta.
Ja, Star Wars-känsla fick de in jättebra i Battlefront. Det var mer bara att man tröttnade på att spela bara multiplayer. För att det gav liksom ingenting till slut.
Ja, det fanns lite maps och lite spelägen och sånt. Utan nu har de ju verkligen tryckt in jättemycket variation. Det finns ju även arcade-läge som de kallar det. Och det är nu i betan så är det två varianter. Du tar dig om rollen som i det ena läget då, Darth Maul. Och så har du börjat då på, tror det 10 sekunder och sånt. Och så ska du döda x antal fiender. Och varje gång du dödar han så får du mer tid. Och sen ska du se hur snabbt du kan döda. Eller hur mycket tid du hinner få upp. Och döda. Sen kan du då jämföra det med dina polare. Typ. Det är ett kul spelläge, men det är bara en minimal del av hela online-biten.
Ja.
Och den går ju även att köra i split screen om du skulle vilja göra det, men jag tror det stora fokuset för folk online kommer väldigt mycket kommer vara på just rymdstriderna.
För att jag är ju sugen på kampanjen, men jag har ingen stor Star Wars koppling. Jag tror jag har sett en film totalt eller något sånt där.
Och där försvann Tommy från podcasten.
Höll på att bli utslängd från ett Call of Duty-event här för ett tag sedan också. Nej.
Va?
Sa det. Nej, det var ju på skoj. Men...
Så länge du inte säger att Phantom Menace är den filmen du har sett av alla?
Det är väl den här förra filmen som kom. Force Awakens.
Okej, okej. Okay.
Vad heter den?
Ja.
Ja.
Du kommer in liksom, du kommer in bara så där. Ja. Kör sjunde filmen direkt.
Precis.
Skit i backstory, men fan behöver det.
Brorsan satt ju och tittade på det där när man var liten, när man verkligen kunde läsa eller skriva så, eller engelska. Så jag tyckte att det var så jäkla tråkigt när man inte fattade någonting.
Nej,
sen förstörde det hela min Star Wars-bild.
Som ni bara säger, så kampanjen är väl det man ser fram emot. Just på grund av att det är första kampanjen och vi har ju... Har det egentligen varit ett riktigt bra Star Wars-spel kampanjmässigt förutom med Knights of the Old Republic?
Alltså jag tyckte ju om det till Nintendo 64. Empire... Vad heter det? Shadows of the Empire. Det som fokuserade på han prisjägaren Dash Rendar.
Ah, jag spelade aldrig, men det tror jag vet inte menar.
Jag tyckte det var ju en annan story liksom, som inte hade med dem att göra, men det, jag tyckte den var, ja, men,
ja, sen var det en annan spelserie också, Star Wars, som var riktigt bra, mer action orienterad så jag kommer på vad den heter.
Ja, nu jag vet inte.
Jedi Academy, nej, Jedi Academy, Jedi någonting heter det, va?
Ja, någonting sånt. I den ena så är du en Jedi, jag tror den andra så är du på mörka sidan.
Jag tyckte ju om ettan, men tvåan tyckte jag, det var inte riktigt lika bra.
Ja, jag nu frångår minnet av namnet här, men...
någonting med Jedi.
Ja, det var någonting, ja. Kom i två stycken. Jag vet inte om det var PS3, va?
Och ja. Xbox 360.
Ja, det var den generationen. Jag ville försöka minnas om det, vi hade något på PS2 också och... original Xbox, men det hade vi inte förutom KOTOR.
Nej, jag tror inte det.
Jag köpte det till GameCube som var en Jedi någonting.
Det kan nog komma till GameCube också där vi snackar om här.
Ja.
Ja, det frångår mig helt namnet på det. Men det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Sen gjorde de ett... BioWare försökte ju göra ett online-spel också baserat på KOTOR. I princip, men tyvärr så fick det inte sin fanbase och gick över till free to play och sen bara dog det riktigt, tyvärr.
Star Wars The Force Unleashed.
Ja, Force Unleashed var tvåan och Force Awakens.
Jag tycker det står så.
Ja, men det var den serien, Force-serien, ja.
Ja.
Mm. Det var inte det jag tänkte på, men den gillade jag.
Ja, den var faktiskt riktigt bra. Den var inte jättelång kampanj. Jag satt faktiskt och spelade igenom tvåan i en enda sittning utan att tänka på det. Men nej, annars sagt är det egentligen bara KOTOR som... Och sen då gamla X-Wing vs. TIE Fighter way back.
Rogue Leader tyckte jag om till GameCube med. Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron tyckte jag om flygspel.
Det lite, ja, det var väl lite mer åt, vad ska man säga, Star Fox-hållet.
Ja, det var bara flyggrejer. Men det var jävligt... ja, det, jag minns när det till GameCube. Det var ett release-spel. Det såg så jävla snyggt ut. Det var väldigt vackert.
Men den här som kom till fjärde filmen, Phantom Menace... eller vilken film? Nej, men podracingen var rätt okej. Okay, podracing, eller podracing... racing-spel. Vill jag minnas.
Det bara Star Wars Podrace eller något sånt. Podracing.
Ja, för det var väl till GameCube, va?
Nej, det är inte en 64.
Var det 64? Så gammalt. Mm. För jag vill minnas att det var helt okej racingspel.
Ja, det var svårstyrt var det. Det gick så snabbt som han liksom inte riktigt med. Men, ja.
Men du var tvungen att vara en Jedi då för att kunna styra det? Eller?
Ja, precis. Det var jag ju inte. Så jag, det var därför jag gick åt helvete.
Det är bara för att du inte är en Jedi. You don't have the force.
Ja, nej, men jag gillade de flygspelen i Rogue Squadron. Jag tycker de var roliga.
Mm. Men som avslutning nu när vi ändå pratar om rymden så kan vi övergå till det andra, ett av de största spelsläppen i år. Destiny 2, som alla tre har spelat mer eller mindre. Tommy en månad senare fortfarande klar med kampanjen.
Ja, det stämmer.
Så blir det lite småspoilande här så får du hålla för öronen.
Ja.
Redan lyckas spoila en del grejer för dig. Alltså... Ni andra som lyssnar, har ni inte kört igenom kampanjen eller sånt? Och vi inte... Det kommer inte vara något tungt story-spoilande, men vi lägger lite varning då innan. Men nu är det en månad efter spelet har släppts och en 8-timmars kampanj. Både man har sprungit igenom i detta laget. Hint, hint, Tommy. Roger, du var ju så här med ettan. Du körde väl kampanjen, va?
Och sen jag körde kampanjen, mer. Ja. Alltså jag har aldrig, jag visste inte vad det var, jag vet inte vad det är för spel. Online MMO. Alltså jag har ingen aning, jag har aldrig spelat något sånt innan. Så att jag gick in, jag fattade inte helt enkelt. Jag tyckte det var för mycket skit att hålla reda på. Helt enkelt.
Jag tyckte att det var ju jättebra till kampanjen var slut. Sen var det helt tomt. Det fanns väl lite saker att göra, men man körde ju bara om samma om och om igen.
Det är det som är MMO ju.
Det är det som är loot-spel.
Ja, sånt.
Ja, och det, då tröttnade jag helt. För alla sa att det började i endgame, men då tyckte jag det verkligen tog slut. Men jag körde ju bara vanilla. Jag körde ju inte
okay, du körde
de här expansionerna av det, utan då hade jag redan lagt det på hyllan.
Det man menar med när man säger att spelet börjar, alltså endgame, börjar med endgame, det är ju för, det är då all jakten på alla vapen, utrustning, kraft, blir så kraftfullt som möjligt, och sen har du då strikesen och raiderna och sånt. Det är det man menar med det.
Det är sånt jag aldrig har
jag
fattat.
Jag körde ju bara liksom strikesen, men det kändes ju som man hade klarat dem så. Det var väl om man skulle köra raiden, men då behövde man ju ha x antal kompisar som spelade också, för man kunde ju inte bara hoppa in i matchmaking.
Nej.
Och det hade inte jag. Så,
du hade inga kompisar?
Det var ju ingen, inte som spelade Destiny i alla fall. Och vi var väl 2-3 stycken som spelade.
Men det, jag kan ju säga att det är likadant i tvåan, alltså det är endgame som gäller fortfarande.
Men då kändes det, men nu kan man ju hoppa in i matchmaking, men det kanske inte är det lättaste. Om man hoppar in på en raid.
Nej, alltså det är inte lättast, vad menar du? Alltså
det måste väl vara ganska svårt om man hoppar in i matchmaking, eftersom att de är ganska svåra. Man måste vara ganska sammansvetsade för att klara.
Nej, alltså det är två sidor av det myntet. Vi kan gå in på Guided Games nu direkt när du har tagit upp det. Som en ny funktion. Alltså i ettan så hade du bara matchmaking i strikesen. Precis. Inte i Nightfallen. Och nu i tvåan så har du matchmaking i Nightfallen via deras Guided Games. Och det Guided Games är det att klaner hjälper andra, alltså vanliga spel, det låter lite dumt här. Men alltså spelare som inte har någon att spela med och får uppleva just de här både Nightfallen och raiderna. Och det ställer ju vissa krav på att, alltså när du söker då efter en nightfall eller en raid, så får du upp en massa alternativ då på klaner som vill guida dig igenom då, hence Guided Games. Där det står då deras inställning, för de är hardcore eller de bara är cash och sådär, spelar för att det är roligt, alltså deras sådana grejer. Så det blir lite så här en jobbansökan, känns det nästan som.
Okej.
Och då ansöker man då för att hänga med dem då. Och det är alltid, majoriteten är alltid spelare från den klanen då som ska guida igenom. Så att det är inte så att det är typ två klanmedlemmar och sen tar de in 4 stycken helt random nybörjare. För det har inte funkat i raiden för att lära all mekanik och sånt, utan jag minns inte exakt hur mycket det är för raiden, för det är 4 klan och 2 random, eller det är bara 1 random. Men det ställer ju kraven upp på att man har mikrofon, att man är trevlig då, och både då som från klansidan då och som han som ansluter, så att säga. Och detta blir två saker. Dels så blir det en hjälp för de som inte har massa folk att spela med, som du då till exempel, och får uppleva de här endgame-contenten. Och dels blir det att, alltså, tycker man det folket man spelar med är trevliga och sånt, så kanske man kan ansöka då till klanen. Och så helt plötsligt har man en klan och mer spelare att spela med. Så precis, det blir lite sån här audition samtidigt. Och det är ett jävligt smart system, tycker jag faktiskt. Visst, det finns ju sån här i Bankis forum, så finns det sån här looking for groups grejer, så att tekniskt sett så kan man göra det utan Guided Games.
Ja, nu är jag ju med i en klan, men jag har ju inte tagit mig igenom kampanjen, så jag har inte låst upp raiden.
Det är jättemycket runt att låst upp, om vi säger så.
Ja, alltså, även om du gör klar kampanjen, så kommer du inte vara klar för raiden. För du måste ju göra ganska mycket endgame-grejer efter det.
Mm. Ja, jag har väl light level, eller vad det heter, power 180 eller något.
Ja, 260 minst måste det vara.
280, ja. Eller 275. Ja. Du vill inte gå in under 270 i alla fall. Men om vi ska ta den här, anledningen till att jag ställde frågan innan, det var för skillnaden mellan Destiny 1 och Destiny 2, det är att oavsett vilket, när du är klar med kampanjen, det är då spelet börjar med endgame-aktiviteterna och vad folk säger, grindingen. Det stora skillnaden mellan 1 och 2 är att i 2 så har du så mycket aktiviteter att göra för då att få tag på det här gearet och gå upp i power level och så vidare. Du har I ettan hade du bara strikes i princip och PvP. Det var det enda du kunde göra. Nu i 2 så låser du upp world quests. Som varje planet då har en specifik world quest då, som är i flera steg. Som tar igenom lite, lägger till lite mer i storyn då. Och i slutet av det questet så får du tillgång, får du ett quest för ett exotiskt vapen. Rätt trevlig grej. Det är inte, var två av de vapnen är faktiskt riktigt bra. Två är inte lika bra. Men ändå att du får någonting för att du gör det. Och sen då på planeterna så har du såna här röda uppdrag. Det är mini-uppdrag. Det är kanske en eller två delar. De tar typ en kvart, 20 minuter, en halvtimme max. Då du får lite extra loot för. Och du fyller också på storyn lite mer.
Är de adventure eller vad de
precis, har? Adventure.
Men de var ju mycket roligare än vad det var i ettan. Då kunde du också göra vissa små uppdrag där du skulle skjuta några vissa x antal fiender och lite sådana där saker.
Ja, men du här tänker är på Bounty
story. Ja, precis.
Ja. Bounty är ju helt borta nu.
Ja.
Det här är ju riktigt, alltså detta är story grejer. De här små adventure lägena. Det är ju bite-sized mission kan man ju säga. Ja. Du går in och många av dem är faktiskt rätt roliga, beroende på var man är. Just den här gamla gubben på EU. Han är ju, jag vet inte om du har stött på honom Roger mer än från storyn. Han är ju lite han är ju lite excentrisk, om man säger så, minst sagt. Men han är ju jävligt rolig. Och sen har man ju den här AIN på Nessus. Som är påminner lite om GLaDOS från Portal. Fast det är lite mer man ska säga inte lika vänlig. Eller hon är lite egen, om man säger så. Sen då Strikes har du självklart kvar. Som du precis hade i ettan. Och Raiden då. Crucible är kvar PvP-läget. Det stora skillnaden är ju nu att nu är det 4v4 i Crucible. I alla
alltså matcher. Jag tyckte att det var rätt kul med Crucible i tvåan. Man körde olika uppdrag och sådär. Man skulle hålla punkter och ja, det är väl lite mer klassiska.
Ja, de har ju de klassiska lägena. Och det är några som ja, det är i princip det är ju kill confirmed från Call of Duty och Search and Destroy, alltså som folk känner till. Men just ändringen att alla matcher är 4v4 och banan.
Men man kan inte välja vilket spelläge man ska köra, eller hur?
Nej, utan det är det jag skulle komma in på. Det är riktigt irriterande. För att i ettan så kunde man gå in och välja, nu vill jag bara spela kontrollmatcher. Då klickar man där och så fick man bara spela kontrollmatcher. Om man gillar det spelläget, eller det är det här Trials då som kommer varje helg. Det finns ju som ett spelläge utanför. Och där så var ju folk som satt då, för Trials började på fredag, började och satt de där på onsdagen och torsdagen och körde det här spelläget då. Bara för att värma upp inför helgens Trials så att säga. Men nu så har du bara två stycken spellistor. Antingen den här casual-listan med spellägen som inte kräver lika mycket koordination och samspel. Alltså, även om det gör ju det, men man kan spela det utan att behöva sitta i en partychat och spela, om du förstår vad jag menar. Och sen har den här mer som är mer tävlingsinriktade, men där du har bara ett visst antal liv och så vidare, den här mer hardcore-listan. Och det är det enda. Och det är lite tråkigt.
Men det är jättekonstigt.
Ja, jag förstår inte det. Alltså, jag vill ju in och spela Crucible, alltså antingen då för att göra sina dagliga aktiviteter eller veckoaktiviteter. Så vill jag ändå säga det är ett spelläge som jag verkligen gillar, typ då Supremacy, som är kill confirmed i princip. Så kan jag inte göra det, utan jag får hoppas att den kommer upp när man spelar.
Ja, alltså det kan ju inte vara att det är att vissa spellägen att det inte skulle vara några spelare.
Nej.
Det finns så otroligt många spelare som kör.
Ja, alltså det var ju så i ettan. Det var ju vissa spellistor och spellägen som var mindre populerade än andra. Men jag ser inte något problem med det. Men just det här övergången till 4v4, jag var väldigt skeptisk till det innan jag fick testa det. Men hur de har designat banorna så funkar det fruktansvärt bra. Alltså, jag vet inte, Roger, du var inte där superpeppor. Fan, måste jag spela den här jävla Crucible för att gå vidare? Och sen drog jag in dig i några matcher för att du skulle komma vidare. Men visst hade du lite kul med dem ändå?
Ja, det var lite mer samarbete än vad jag trodde det skulle vara. Alltså man vill ju hålla ihop lite mer och sådär. Så, ja, alltså ja, det är helt okej att spela. Så jag har spelat några matcher själv också och sådär. Det tycker jag. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag bara tänkte, du var
jag har bara spelat med dig. Alltså Alltså så samtidigt. Mm. Så jag har haft någon att prata med. Det är ju ett spel som man behöver någon att prata med, känner jag. Alltså så. Det är ett väldigt slötänkt spel. Man behöver inte tänka så mycket när man gör de här
aktiviteterna. Liksom. Nej. Alltså du får inte vara lik alltså säger man, alltså när du kommer till endgame och du springer runt och farmar så att säga, alltså gör public events eller adventures eller
annat. Det jag har kört mest.
Och eller strikes och sånt. Så sitter man i party med de andra man spelar med, snackar lite skit samtidigt som man gör det, för att du behöver inte ha det 100% fokuset när man gör det. Utan man kan ändå
jag har ju spelat själv, men jag har suttit och pratat med andra samtidigt med andra grejer. Men för jag gick in liksom en annan så här nu att nu ska jag verkligen gå in i hur man spelar detta spelet istället för att liksom så här tänka annat. Och jag förstår verkligen det här med alltså efter att man ska samla gear och man ser siffran öka hela tiden och sådär. Så det, jag har verkligen gått in för att spela det så. Vilket jag tycker det är underhållande. Man ser siffran öka hela tiden och sådär. Jag tycker det är nog jag som inte riktigt är den här snubben som tycker om att liksom hetsa mig igenom grejer för att få alltså komma till målet. Jag tycker resan är målet på ett sätt och jag tycker man missar det i Destiny. Eller i sådana här spel överhuvudtaget. För när jag spelar med folk, som jag spelar ett par strikes då, och jag hann ju inte springa, jag sprang och sköt lite på gubbar och sen plötsligt så teleporteras jag framåt, för de vill ju bara liksom till bossen och döda. Mm. Ja, exakt. Och jag tycker inte riktigt, jag tycker man missar så mycket, för det är så fint designat allting och jag tycker det är så kul att ha strider i de här liksom, i de här miljöerna. Mm. Men alla, eller de jag spelar med vill liksom bara framåt hela tiden och jag hinner liksom inte med och sådär. Jag missar resan liksom.
Mm. Jag förstår varför de gör det, för de vill ju maximera vad de får ut av det.
Absolut.
Men sen finns det ju sådana som du också som, alltså, som vill ta in scener också. Men sen samtidigt så har man gjort en strike 10 gånger så kan man den.
Och ja.
På så sätt, men alltså är det verkligen första gången man är nere och gör en strike så vill man ändå ta in designen. Någonting som Bungie är bra på så är det skyboxes.
Ja. Det är de och Forza.
Ja. Mm. Det är ju en speciellt en strike i Destiny 2 Pyramidion som var, jag tror det var Nightfallen förra veckan. Där man springer till ett stort växtkomplex. Pyramid, jag vet inte om du spelade den någon gång.
Nej, jag har inte spelat någon Nightfallen.
Nej, men den finns som en vanlig strike också.
Ah, okej, nej. Då har jag inte testat den. Jag ska spela lite ikväll, tänkte jag, nu när jag har lagt av här. För att jag blir sugen på att gå upp. Jag har ju lagt level 230 nu, så jag närmar ju mig.
Mm.
Så jag har ju verkligen lagt ner tid på detta nu, för att jag vill verkligen nå levelen som jag ska nå.
Ja, sätter ju flera dagar. Oftare än vad du var inne och spelade ettan, kan vi säga.
Ja, det första körde bara 20 timmar. Jag har kört mycket mer 20 timmar redan på detta spelet, kan jag säga.
Mm.
Men det är för att jag går in för vad det är, spelet. Jag försöker inte göra det till någonting annat, utan jag gör det som man ska göra.
Mm.
Och visst, jag tycker det är kul att köra public events, man träffas och man hjälper varandra och sådär. Jag tycker det funkar liksom bra. Jag sa bara att det kanske inte riktigt är för mig, just den här grejen. Att jag vill ju sagt ha en resa och sådär.
Men det som är intressant med just med de här adventures som låses upp på planeten, de här små by-size-questarna, de kan man utan problem köra själv om det skulle vara så. Och få ytterligare storybitar. Men så att, alltså, visst, du kan spela Destiny 2 själv, alltså sitta en kväll och köra public events och annat, men det är ju mycket bättre om du spelar tillsammans med någon i ett party.
Ja.
Och springa inte och snacka skit och skjuta och kolla vad den andra fick för när de får loot när de spelade. Alltså just att sitta jämföra och ge tips och råd och jag hittade denna bössan, den är jättetrevlig, du måste testa den om du hittar den och så vidare.
Mm. Jo, jag har ju förstått det också, att liksom det, just det här att bara sitta och prata och
det är väldigt socialt. Alltså,
man dödspelar ju, man får nya grejer och man ökar i level, vilket, hur man än gör så går man alltid, hittar man alltid nya grejer.
Mm.
Och jag förstår den här geogrejen, jag gör verkligen det. Jag ska erkänna att jag har haft ganska kul med Destiny 2 faktiskt än så länge. Och jag vill ju testa Raiden. Det är det jag jobbar för. Mm. För jag har aldrig testat en raid i de här spelen. Så att det vill jag ju göra. Men sen är jag ju det här att jag vill verkligen... Då vill jag vara förberedd också. Mm. För att jag, det är så, man måste ju samarbeta som fan för att det ska funka i dem, har jag hört.
Ja, alltså det, de är ju baserade på att det är samspel. Det är ingen som kan sitta i ett hörn och bara...
Och då vill jag få vara förberedd och kunna. För att jag vill inte dra ner ett helt lag bara för att jag är så här.
Däremot kan du ju komma in i en raid, alltså om du har ett gäng pooler du spelar med, utan att ha gjort raid innan, och de kan förklara för dig. Men mycket handlar om att ha vapnen och gear med dig, alltså ha den här power-nivån.
Och vad man ska vara och vad man ska stå och vad man ska göra.
Sånt kan man ju ändå lära någon, så länge de har den här power-level-nivån och vapen och sånt. Så kan man ju sköta allt annat.
Ja, jag hade nog velat spela med någon som kan spela. Bara för att liksom så här, ja, testa på det, hur det ska gå till liksom.
Mm, det är bara att säga till när du är där uppe så.
Ja, man får väl offra ett par timmar antar jag va?
Vi gjorde den nu i igår på Reset. Och då tog den 70 minuter.
Okej, men då har du det. Men
det var nog det fjärde gången jag gjorde det, men då flöt allting på. Inga problem någonstans. Sen har man haft de kvällarna där spelet och servarna verkligen har velat slå en i ansiktet. Där grejer har laggat till och sånt, och de har kunnat ha suttit i timmar. För att man inte kommit vidare, för att det var sådana små grejer som hela tiden har fuckat upp det.
Mm. Men vi kanske ska göra så att jag och Tommy vi kör till level 270 eller någonting, och sen så kör vi raiden med dig och några till.
Ja, det låter bra.
Inga som helst problem.
Ja, jag är ju sugen på att köra.
Men det kräver ju att det är någon som ska köra klart kampanjen först.
Ja, kanske ska börja i rätt ändå. Ja.
Men då kan du ha ju Roger som guidar igenom kampanjen. Fan, kan du den utan till.
Precis.
Ja, kan jag nu. Och jag tar det lite lugnt. Jag springer inte fram som galningar som vissa andra.
Nej, för det var det jag kände. Jag körde kampanjen
jag
med någon.
Jag spelade med Marcus. Marcus och Linus var det. Vad är de nu? Ja, de är där framme. Okej.
Kan ju också vara för att det var tredje gången vi körde kampanjen så jag visste allting.
Ja, jag visste inte vad jag skulle. Jag sprang och letade efter dem. Var ni redan typ två rum före mig.
Men på tal om kampanjen, vad tycker ni om kampanjen? Alltså, jag kunde ju känna att de missade någon filmscen här och var, att man skulle vilja ha något som band ihop det. Om man tänker det som en single player upplevelse.
Men det är ju mer baserat på Coop. Jag vet inte var du är i storyn förresten.
Jag kom väl precis till IO eller något sånt.
Åh, herregud.
Oj.
Nej, det är inte bara det att du är tidigt, men där är mycket cutscenes och storygrejer som kommer efter det som förklarar rätt mycket.
Ah, okay.
Det är precis där, du är precis i början i princip.
väldigt coola sekvenser och set pieces och sådär tycker jag. Jag tyckte kampanjen var rätt rolig faktiskt.
Jag fastnade ju faktiskt rätt mycket för multiplayern, så jag har ju nästan spelat den mer än kampanjen. Eller jag har spelat den mer än kampanjen. Jag gillade ju inte den i ettan alls.
Jag gör inga problem, jag har sett jättemycket där, men Det känns som tvåan är bättre, alltså som multiplayer, för att
jag hatade multiplayer, jag fattar ingenting av det.
Nej, men de här banorna är ju, alltså de är ju riktigt väldesignade och gjorda för 4v4. Alltså detta börjar kännas som Bungie, alltså Halos multiplayer hållet, alltså riktigt bra design.
Ja.
Absolut. Ja, men jag hade kul när jag spelade med dig, som sagt, det hade jag.
Men vad var det vi var inne på? Storyn. Alltså alla de här riktigt välgjorda cutscenes med bra voice actors, och sen då jag ska inte spoila, men det är väldigt många sådana här, som du sa Roger, set pieces. Några som är ju rent tagna från Halo, när man kör en tank och sådana grejer.
Man känner igen ganska mycket från Halo faktiskt.
Och sen då det här soundtracket i bakgrunden som är verkligen gjort för den sektionen man gör. Speciellt i slutet då, just med tanksektionen, alltså upp mot bossen och där, det var även där i början när man blir av med sin kraft och är helt utelämnad. Den här stråkmusiken som är i bakgrunden var väldigt stämningsfull.
Ja.
Så kampanjen har de verkligen lyckats med jämfört med ettan, skulle jag säga.
Ja, Ja, absolut. Jag tycker fortfarande att det var någon kampanj i ettan. Jag vet inte vad det var.
Nej, alltså den,
nej, det var kändes väldigt, lite som ja. Att som att det började, man fick ett ja, nu börjar allting och sen hände inget.
Nej, men det blev väldigt mycket hoppande fram och tillbaka mellan både Hive och Fallen och Vex och Kabar. Alltså, det blev inte det här, det blev ingen röd tråd egentligen genom hela kampanjen, utan denna kampanjen i tvåan, där är det verkligen från start till slut allting är fokuserat. Så, och sen då lägg då till många, alltså det är många riktigt roliga sådana här adventures och world quests som kommer efteråt, och om man vill ha ännu mer story. Många av dem är, där visst det finns seriösa sådana också, men det är väldigt många sådana här mer humoristiska grejer som man bara sitter och småler och kommenteringen som din ghost gör och andra NPC:er gör.
Wow.
Och de tillför rätt mycket ytterligare till storyn, så att säga. Eller världen, så att säga.
Precis.
Men överlag så är ni väl, skulle ni säga att ni är nöjda med det jämfört med ettan?
Ja. Jo, alltså jag kanske är sugen på att spela.
Kanske skulle passa på att streama Raiden när vi kör tillsammans.
Det skulle vi verkligen. Ja, inte vi tre, det blir 6 stycken, men
ja, men jag vet inte, men alltså via Play Select då, alltså, så att det hade varit kul att liksom förvarna för, eller för
förvarna.
Ja, det också. Nej, men
vi börjar måndag eller lördag morgon och klar på söndag kväll.
Ja. Nej, men det är kanske något vi skulle kunna planera, dra ihop med en stream.
Självklart skulle kunna göra det.
Det tycker jag.
Så tar jag med lite folk från klanen, så skulle vi kunna lösa det. Ja.
Då har vi bestämt det nu, så nu kan vi inte ångra oss.
Nej, alltså är det sagt eller skrivit på internet så stämmer det ju. Då är det ju
fast det funkar inte på lördag.
Nej.
Så jag kommer inte hinna till dess.
Nej.
Nej, vi tar det när det väl är dags. Liksom.
Ja. Så det är ingen sens. Det värsta är att nu är det Shadow War på tisdag, va?
Det är mycket möjligt.
Och sen tisdagen därefter South Park. Och sen veckan därefter så har vi Odyssey, Wolfenstein, Origins och säsong 2 på Stranger Things.
Ja, det är mycket nu.
Den 27 oktober, den är inte nådig. Och sen då veckan, sen har vi Battlefront 2 där innan också. Kommer också nu när som helst. Call of Duty, ja, jag vill inte ens tänka på det. Nej, men vi kör upp en stream på den raiden helt klart.
Kul.
Jag har mitt det här gamla headsetet man fick med konsolen, för att mitt headset pajade. Så jag lär inte få så bra ljud.
Nej, men du, det gör de gångerna vi har suttit i party har det inte varit några som helst problem med ljudet. För att, okay. Det är faktiskt bättre än jag trodde att det skulle vara, det här mobilheadsetet man får med PSVN. Bara det är en skandal att man inte får något riktigt mono headset, sånt som. Men till och med 360 hade ett riktigt bra headset man fick med maskinen.
Ja, jag brukar koppla in min sån här podcast-mic i PS4 när jag streamar.
Okay.
Du kan koppla in din podcast-mic också, så du vet det. Och ta via den istället.
Ja.
Ja, det är ett alternativ det med. Så du kan bli sån här pro-streamer.
Bara hur får jag ut ljudet så jag hör alla andra?
Ja, men du kopplar bara
ett vanligt headset eller hörlurar.
Ja, för sig kan man ju koppla in i kontrollen. Just det.
Så att det går säkert att lösa. Men detta har varit avsnitt 57. Kommer vi fram till, va?
Ja.
Och nästa avsnitt så har vi nog en hel del spel att snacka om och diskutera och så vidare. Och förmodligen så är Blumsan tillbaka. Är inte det så finns det säkert någon annan som kommer sitta här med mig och Roger.
Ja, bänkvärmaren som
bänkvärmaren som hoppar in.
Jag får vara med när.
Nej, nu var det faktiskt planerat att Blumsan också skulle vara, så det skulle vara 4 pers, men sen skulle inte han vara med, så det går, vi hittar säkert en lösning på det också. Primärt så vill man ändå ha folk som har spelat spel man snackar om, så att det blir mer än en person som sitter och traggar med spel. Det blir ju roliga konversation förhoppningsvis. Men nej, men till om 2 veckor. Ja, då det kan vi snacka om både South Park och Shadow War. Som jag antar att ni är taggade på båda två.
Ja.
Ja, jag får väl se hur det blir med dem.
South Park i alla fall kommer jag spela.
Du kommer där alltså? Tyvärr så är det ingen tag in till tv-serien detta året. Jag kollade de avsnitt som har kommit och ingenting av dem har med de här superhjältegrejerna att göra. Lite tråkigt faktiskt.
Mm. Det var ju ett av mina få 10 av 10 spel som jag har gett faktiskt. 10 av 10 första spelet.
A Stick of Truth, ja. Ja, men det är värt det betyget, för det var det var en gillar man serien så var det en tv-serien i ett jättelångt tv-serieavsnitt typ.
Ja. Mitt är fortfarande inplast alltså. Jag har inte öppnat den.
Åh, herregud. Men du kan ju få spela det på PS4 eller Xbox One.
Ja, precis.
Snart så. Och där blev lite bättre där, för att det var rätt mycket frame drops och eller frysningar och sånt när man bytte skärm i.
Är det fortfarande censurerat?
Beroende på vilken region jag
i Europa. Ja, okej.
Okay. Och jag som jag skrev, jag vet inte om jag recenserade eller jag har i alla fall kommenterat eller sagt innan att jag tyckte faktiskt det blev bättre med censureringen. För att det kändes så South Parkigt ändå att ha censuren där. Den var inte i vägen, utan tvärtom så var det, kändes mer som en ett finger åt filmcensur. Så jag tyckte faktiskt det var bättre, men det är ju från person till person. Men ja, den är fortfarande censurerad med beroende på vilken region.
Yes.
Så, men fram till nästa avsnitt så får ni ha det så gött, så hörs vi. Tja.
Det gör vi.
Ja, ha det bra.
Hejdå.
Hejdå.